Sådär, välkomna. Som tiden säger så idag ska vi prata lite IT-säkerhet och ganska konkret gå in på de största svagheterna som vi ofta ser när det kommer till just IT-säkerhet vilka rekommendationer som vi har för att minska risken. Även om det till viss del överlappar mycket med IT-säkerhet så är det ändå mycket som skiljer sig åt när vi jobbar med IT-säkerhet. Så det är väl det vi ska prata om idag. Det här webbinariet spelas in också så att det kommer vara tillgängligt att se i efterhand om man vill gå tillbaka eller om man vill skicka till en kollega. Så att, ni vet, kom gärna ihåg att använda Q&A-knappen där också för att ställa frågor. Vi kommer ta dem i slutet sen, men det går bra att ställa dem under webbinariet. Ja. Emil Olofsson heter jag och jobbar som lösningsarkitekt här på Integrity 360. Agendan för mötet, eller för webbinariet, så är att först ska vi prata lite om just om hotlandskapet inom IT-säkerhet och den hotbilden som vi ser idag. Sen så kommer vi gå in på de största svagheterna som vi ser och hur man kan åtgärda dem. Och så på slutet så kommer vi ha en Q&A-session där man kan ställa frågor. Ja, men till att börja med så vi ser att attacker som riktar sig just mot OT-miljöer ökar kraftigt. Och det kan ju dels på grund av effekten som det har som påverkansoperationer. Ofta så påverkar de ju samhället som stort när det går mot samhällskritiska funktioner som energi och transport. Det är väldigt lukrativt att rikta in sig mot just OT för att när man väl lyckas med ransomware så har det en väldigt kritisk påverkan. Det kan ju som en fysisk skada och en väldigt stor ekonomisk skada. Så att, det är ju även en större chans för attackerarna att få betalt. Som det står i Gartner-rapporten här på bilden så är konsekvensen helt annorlunda och kan ha fysisk påverkan. Så att det kan dels orsaka fysisk skada på våra anläggningar, men framförallt så finns risken att även människor kommer till skada. Det är ytterligare ett område som är väldigt kritiskt när det kommer till OT, just sjukvården. Där har det indirekt hänt, redan 2020 här i Tyskland så var det ett sjukhus fick ett ransomware där en patient dog därför att de behövde flytta henne till ett annat sjukhus på grund av det här. Jag tänkte att vi skulle gå in på ett antal händelser. Jag kommer inte nämna alla här, men några exempel på stora attacker som vi har sett just riktade mot OT-miljöer. Nu står inte den med här, men främst så har vi just nu en pågående incident. Om ni har läst om Jaguar Land Rover. De fick ju stänga ner hela sin produktion för 2 veckor sedan och är fortfarande inte uppe. De har inte sagt, vad jag läst i alla fall, om hur mycket pengar de beräknat förlora per dag. Men de ska klara sig från konkurs i alla fall. Däremot så är det många av deras underleverantörer som nu på grund av det här då riskerar att hamna i konkurs. Ja, då de inte kan leverera till Land Rover. Tar vi några andra exempel här som till exempel barnet Couriers. Det är ett australienskt transportföretag. De gick ju i konkurs på grund av en ransomware-attack för drygt ett år sedan. Efter att ha varit i branschen i över 40 år så fick de så pass stor skada så att de tvingades att stänga ner. Ett annat exempel här i Italien har vi Ride Move eller de är nu uttalade. Men de har sådana här hyrcyklar och där fick de också en attack mot deras infrastruktur i Bologna då så att majoriteten av de här cyklarna gick ur funktion där eller blev skadade på den här attacken. Så det är över 80% av alla deras hyrcyklar då, gick ner. Att Det händer liksom att osäkerhetsfrågan ökar. Vi ser det mer och mer. Dels då kring den utökade digitaliseringen inom OT, så att det blir mera moln, man använder sig mer av molntjänster inom olika OT-områden. Big data, så att det kommer som krav då för att man vill öka. Man vill ju bli bättre inom produktionen och använder sig mer av big data för att kunna göra analyser på sin produktion och då öka produktionsförmågan med de här nya teknikerna. Internet of Things är också fler och fler enheter som blir uppkopplade idag. Vi ser också i och med automation då, att återsidan ökar mer och mer och det gör att vi får en större attackyta. Framförallt hur man i dagens läge allting ska koppla ihop och kunna prata med varandra med våra ERP-system och andra IT-system som ofta pratar ner mot återsidan. Tillsammans, ja, i takt med det här så ökar ju även hotbilden. Det är inte någonting som bara sker på återsidan utan även på IT-sidan med att vi ser ett ökat antal cyberattacker. Framförallt så ser vi mer den här professionaliseringen av cyberbrottslighet. Jag tror det var det, om det var Jamcrab, när de la ner sin verksamhet, alltså cyberbrottslingar från Ryssland där det publicerades mycket intern information om dem och då såg man att de styrs väldigt likt liksom vilken annan företagsverksamhet som helst. Så att det är anställda som går till jobbet och jobbar med cyberbrottslighet om dagarna. Det blir ju även en ökande komplexitet i cyberattackerna. Så eftersom att vi hela tiden blir bättre på att hantera det så blir attackeraren också då får ta till bättre medel för att lyckas med sina attacker. Just för OT så ser vi också framförallt att det blir allt mer och mer ett huvudmål i attacken som man aktivt riktar in sig just mot OT. Ja, med det sagt så det är väl lite bara för att sätta stämningen kring just OT-säkerhet. Det viktiga och det som vi jobbar med är just att identifiera de här olika svagheterna som finns då. Komma med rekommendationer och stötta i att åtgärda dem. Inom det som, när man pratar om säkerhet och den liksom bilden man får ha är att liksom se utifrån de just de specifika aspekterna som vi har inom OT. För det första så är det att användningsområdet skiljer sig helt mot en Office IT-miljö där det här liksom handlar om att drifta fysiska produkter och vad det kan vara, så blir ju effekten annorlunda av attackerna. För att här så får man ju, som vi pratade om tidigare, då, fysiska effekter av IT-attacken. Vilket gör att det blir otroligt mycket mer kritiskt och det kan till och med människor kan komma till skada. Ett annan stor skillnad är ju livscykeln på de miljöer som vi har. Så att, vi ser jättemycket Windows XP till exempel inom OT-miljöer som vi inte ser inom IT. Och de flesta nära miljöerna har ju väldigt hög upptid och måste ju vara igång hela tiden. Så att det är inte så lätt att bara att hålla på med kontinuerlig parsning och liknande. Ledning och kontrollfrågor är också en del kring hur man just jobbar med säkerhet på en organisatorisk nivå. Ofta är ju säkerhetsteamet väldigt nära IT-sidan och har ju det som de jobbar mot, medan OT-sidan är ju mera för driftfokus och det är inte alltid som man har så bra kommunikation däremellan. Sen så har vi även stora leverantörsberoenden, alltså de är leverantörer som vars produkter vi använder i våra miljöer, Siemens och Rockwell etc. Det är inte alltid så lätt att ställa krav på patchning också sånt från dem, eller hur mycket vi får göra och röra i de här systemen då. Sen så används det även mycket utdaterade protokoll och tekniker inom OT som vi nu igen aldrig ser i ett IT-nätverk. Till de här sex vanligaste bristerna här till höger är väl det som jag tänkte gå igenom idag då. Så att det är dels då, men kring bristande segmentering, så att men det kanske att vi ser ofta med många fall där liksom OT-nätverket inte är så separerat mot IT-nätverket. Men även hur man segmenterar och kontrollerar flöden inom på OT-sidan. Opartiska system och äldre komponenter är också en stor del för att, just för att det är svårt att ha en bra patchfunktion inom OT. Det gör ju, men det, ja, då gör det att det utgör en risk som man måste hitta lösningar på. Eftersom att de här oftast, de har ju framförallt liksom på produktionssidan där så kan ju de här miljöerna alltså varit igång i liksom funnits i 50 år, så att det ofta så finns det en väldigt bristande inventering och man har inte riktigt, det är inte alltid man har koll på alla enheter som man faktiskt har i sitt nät och vilken typ av mjukvara som körs överallt och vilka versioner. Skydd mot skadekod. Det är också oftast en debatt framförallt från liksom säkerhetssidan mot återdriftssidan där man är rädd för att man implementera antivirus och liknande för att på grund av som hotar mot att det blir driftstopp på grund av de här lösningarna. Att man samtidigt måste väga det mot hotet att få in skadekod. Bristande system här är också en del. Onödiga tjänster som är igång och default-konton och liknande som aldrig har tänkt på att stänga av när man implementerar nya produkter. Och den sista då, osäker fjärråtkomst. Att när vi ska ta in tredjepartsleverantörer som måste komma in i våra produkter eller när vi, men hur vi själva kommer åt våra OT-system, varför vi jobbar ifrån. Så att vi börjar med den första här då. Så här får jag kring segmentering. Som sagt, ofta säger att det inte alltid finns någon riktig segmentering mellan OT-nätverk och IT-nätverk. Och det här kan ju vara mer där, men kanske mot sjukvård och den typen av OT-system. När det kommer mer till industri och processer så är det oftast när man börjar med att ha en RGA på miljö. Att, man kanske fortfarande säger sig i alla fall ha en RGA på miljö. Men även där så är det inte alltid så att cementeringen inom OT-nätverket är bra, utan man har ett väldigt platt nät och framförallt så kan enheter på nätet kommunicera fritt. Det vi rekommenderar här det är ju att dels att definiera och implementera olika nätverkszoner. Då följer vi ofta olika ramverk och branschstandarder som ja, till exempel ISO 62443 då. Här är det väldigt viktigt att man kommer från säkerhetssidan, att man samarbetar med de som jobbar, alltså de som driftar OT-miljön och tillsammans hittar något sätt att designa och implementera det här då. Least privilege för nätverkskommunikation. Väldigt att implementera något sätt så att man bara, så att enheter och ska bara kunna prata med det som de faktiskt behöver. Så att bygga en typ går liksom någorlunda mot en mera Zero Trust-design men även framförallt att dokumentera detta så att man har dokumenterat på vilka enheter som ska kunna prata med varandra och vilka öppningar vi har. På just OT-sidan så det finns ju OT-specifika brandväggar som är mer anpassade just för OT och där gäller det när man inför det då att med DMZ och specifik OT-miljö att man använder de funktioner som är mer anpassade för OT just för att undvika att det orsakar driftstopp då. För att man försöker öka säkerheten. Där som sagt, man startar med IT-OT-cementeringen och sen då horisontell cementering då inom OT-sidan. Opartiska system. Här ofta så ser vi att OT-system de kan ju köras i decennier utan att man har partsat någonting för att Man har ingen passningsprocess på plats. Som sagt, de måste oftast gå dygnet runt och man har väldigt få nejtider. Det kanske är så att man bara planerar driftstopp en gång om året där man faktiskt kan patcha de här systemen. Sen så, ja, men de drift och underhållsteamen som är på plats då, ofta så är man dels för att man inte har den typen av produkter som man kan identifiera sårbarheten. Så eller man inte har något typ av system på plats för att göra det här så informeras inte om de sårbarheter som finns. Men då har inte de heller med någon anledning till att patcha de här systemen. Även om man då har det så undviker man ju ofta det till så stor men utsträckning som möjligt just för att man är rädd för driftstoppen som det då kan orsaka. Det vi rekommenderar här är att utveckla en återanpassad uppdateringspolicy där man får utgå från den risk som finns. Det är ingen idé att vi bygger på massa säkerhet för att undvika att få ett driftstopp till följd av en attack för att sedan få ett driftstopp till följd av det OT, det säkerhetsarbete vi gör. Och här kan det vara, för det kan vara som sagt, att man bara har ett driftstopp en gång om året där man kan patcha med många kritiska system. Då måste man ha det i backning, då kan man inte följa mer traditionell IT-patchningspolicy. När man sätter upp det här så är det väldigt viktigt att man involverar driftpersonalen och även de leverantörer för de produkter man har då, i hela den här processen att sätta upp den här policyn så att man inte försöker komma från säker sidan eller IT-sidan och liksom trycka på att nu måste vi liksom börja med en patchningslösning på IT-sidan. Utan att ha liksom deras perspektiv på saken så att det faktiskt är genomförbart. Testa patcharna i en staging-miljö så att vi inte direkt patchar i produktion ifall att det skulle dyka upp problem. Nej, det är inte alltid det kommer vara möjligt att patcha vissa system. Då måste vi även ha någon typ av rutin för hur vi hanterar det då. Där man får kompensera med några med andra kontroller då för att på annat sätt motverka eller att få ner den risk som de sårbarheterna vi kommer ha i nätet då, utgör. Bristande invertering och övervakning nämnde jag också lite snabbt här. Ofta är det, jag ska säga att det är det normala läget att man inte har full koll på vilka enheter man har i sitt nät och vilka, framförallt vilka mjukvaruversioner man kör. Sen så har man ju inte heller någon övervakning när det kommer in nya enheter och det är någon process för det då. Det är som det är, man legitimt att det kommer in på grund av ett projekt så att man installerar nya enheter, men även om det kommer in obehöriga enheter eller att det sker någon typ av förändring eller anomali som skulle kunna vara någonting skadligt som händer. Och men har vi inte, om vi inte har koll på alla enheter och mjukvaruversioner som vi har i vår miljö så är det också otroligt svårt att lyckas säkra upp det här. Det som vi gör här är att vi ofta använder passiva skanningsverktyg som är anpassade och kompatibla just med OT-protokoll då för att passivt då kunna lyssna på nätet och få koll på vilka enheter som vi har och var de pratar med och kunna få lyckas bygga upp en så bra bild som möjligt på vårt system. Vi rekommenderar också att använda en centraliserad CMDB och kombinera lite CMDB och CMMS just för OT-enheter där man då kan man har ett väldigt tydligt ägandeskap kring de olika enheterna för och att hålla det här uppdaterat. Vissa delar av miljön kommer vi kanske inte kunna ha ett verktyg som automatiskt skannar av och får koll på miljön utan där man måste manuellt då gå in och se vilka enheter man har, vilka mjukvaruversioner man har och sen då lägga in det i CMDB. Här är det också viktigt att man ställer krav på att man ska kontinuerligt uppdatera den här CMDB och alla change management-processer på så att de olika divisionerna ute i verksamheten faktiskt skjuter om det här och tar ett ansvar för sin del då. När de gör det så kan vi senare då lägga på våra säkerhetsanalyser på det här. Sen saknad av skydd mot skadekod. Som sagt, det här kan ju vara lite känsligt, framförallt om man kommer från säkerhetsteamet som kanske jobbar närmare IT-sidan och börjar ställa krav på IT-sidan att köra antivirus eller slutpunktsskydd liknande på enheterna. Men ja, som sagt, det finns ofta så är det så att det inte är därför att det inte körs något antivirus, just för att återsidan har kommit tillbaka och sagt att man och stoppat sådana implementeringsprojekt på grund av just det, man ville undvika driftstopp. Andra liksom, delar som har liksom väldigt hög exponering mot att just få in skadlig kod är ju på USB-enheter och externa laptops etc. Du kommer med utifrån och kopplar in i åtmiljön. Även om det är så att det är helt ärligt att det är någon typ av sådana externa enheter som den skadliga koden kommer in. Det är också en fara här att man gör det här antagandet att miljön är helt ärligt på server, så finns det ingen chans att vi kommer få in någon skadlig kod. Ja, som sagt, det kan ju dels då, som jag nämnde nyss, liksom komma genom USB-enheter och när vi själva behöver koppla upp oss, men även genom leverantörsled och så kallade supply chains hacks. Det vi rekommenderar här är att man kan att införa återkompatibla antivirus. Det finns ju till exempel STX1, till exempel. Det är sådana som man utvecklar antivirus just specifikt för OT-miljöer. Siemens och de här leverantörerna samarbetar ofta också med antivirusleverantörer där de då testar antivirusen tillsammans med deras applikationer för att säkerställa att det inte kommer bli något driftstopp där då. De kommer vara kompatibla med varandra. Då kan då den leverantören då rekommendera vilka antivirus man kan köra. Alternativet där det är att man var väldigt noga med applikationsvitlistning för att se till att man inte skapar några driftstopp. Kontrollera och skanna alla bärbara enheter, för att när vi tar in USB-enheter eller laptops och sätter in vår miljö, att vi har någon typ av saniteringszon då först, där vi kan skanna av de här för att vara säkra på att vi inte får med oss någonting som kan vara skadligt in i vår miljö, framförallt om det är en helt ärgad miljö där den är en av de få vägarna in. Att blockera USB-portar är någonting som är liksom väldigt vanligt att vi ser, där det finns USB-portar som inte används för någonting, men är väldigt lättillgängligt om man lyckas ta sig in på anläggningen då. Och kan ju vara både ute i miljön, men även i olika, alltså i kontrollrummen och där driftpersonalen sitter då. Systemhärdning, om den är ofta att i alla fall bristande, att man kanske knappt jobbar på det alls. Och här är det så att kring hanteringen av konton och autentiseringsuppgifter. Det känns oftast väldigt lätt att använda default-lösenord när man tar in produkter som man tänker sig inte ska vara uppkopplade ut mot nätet, utan att de ska stå lokalt. Ofta kommer de här produkterna med väldigt osäkra standardinställningar, så att det finns öppna portar eller oanvända tjänster och så bara på protokoll som används. Där man ofta kan stänga av de här eller inaktivera dem för att de inte har någon riktig funktion, utan bara funnits där från start. Så det är sidan att som åtgärd på det här att inaktivera alla standardkonton eller konton som inte används. Implementera rätt lösenordspolicy så vi ser att det följs även här. Stänga av alla onödiga tjänster och protokoll. Här finns det många branschstandarder just för härdning, så att till exempel IEC 62443 då. Men även NIST eller vanliga, alltså SIS-benchmark som man använder även i IT-miljöer för Windows och Linux. Sen så finns det många leverantörsspecifika härdningsguider, till exempel, men som Schneider, Siemens och Rockwell de använder. Eller har tillgängliga som man kan använda. förhärdning av deras system. Sen den sista, säker eller osäker fjärråtkomst. Ofta säger vi att fjärråtkomsten sätts upp ad hoc eftersom man behöver det här behovet, så att man ska implementera någonting nytt som behöver få in en tredjepartsleverantör, eller att man själva internt och gör några förändringar där, eller behöver komma åt någonting, så att man snabbt sätter upp det här, och ja, men då har man ofta inte rätt säkerhetskontroller. Det är vanligt att externa aktörer då, som får en uppkoppling för att kunna nå deras produkter, även då kan nå andra känsliga OT-system som kanske inte behöver vara deras. Det kan ju vara, att det är deras egna system, men att de har mer access än vad de behöver för att kunna göra sitt jobb då. Och här är det vanligt att man kanske inte, övervakar det här då, så att, och det är viktigt att när vi tar in dem och ger dem access, att vi har full koll på det här då. Här rekommenderar vi dem dels att implementera gömservrar, eller webbservrar om man kallar det, där vi då kan kontrollera åkomsten väldigt strikt då. Där vi kan lägga på, där säkerhetsteamen kan ligga då och ha sina kontroller. Kräva MFA för all fjärråtkomst som är liknande på IT-sidan, där vi också kräva MFA. Men framför allt att vi sen då loggar och övervakar alla de här sessionerna, att vi regelbundet granskar dem, så att det inte är så att det är någon som ligger under en längre tid och kan logga in och komma åt saker där de inte ska ha tillgång. Här kan man ju begränsa åkomsten även till många delar från specifika tidsramar. Man vet att det är en leverantör som bara ska komma in under en viss period. Så kan vi se till att bara ha det uppsatt då, så att det inte finns, ingen kan logga in under natten eller komma åt det här under annan tid. Men även då en begränsning som sagt till specifika enheter och enstaka protokoll då. Bara vissa användare kan ansluta det till så mycket stor del som möjligt, och begränsar den skada som kan ske om någon obehörig skulle få tillgång till den här anslutningen. Här egentligen är en exempelarkitektur på en OT-miljö, och med exempel på alla de här delarna som vi rekommenderar att implementera då, så att man har sina gömservrar eller administration bastion som det står på den här sidan, så fint på engelska, i de här olika lagren för att kontrollera dem med rätt åtkomst, att vi sen att vi använder MFA och saniteringsstationer när vi tar in enheter. Att vi gör antivirus så gott vi kan då, och styr det då, oftast on-prem och lokalt då. Och även där på om vi har något typ av automatiserat patch-hanteringssystem där vi kan automatisera skanningen av sårbarheter. Vi har det även på plats. Ja, network prover för att då skan så indirekt och läsa av nätverket och ha koll på de enheter som pratar, och kunna få en automatiserad bild till viss del över nätverket och de enheter och anslutningar som vi har. Ja, kontrollera kring våra PCs för USB, vart man kan stoppa in USB-enheter och begränsa det då. Och sen då med brandväggar då, att dels ha brandväggar och separera IT mot OT, men även inom OT-sidan då att ha brandväggar längre ner i Purdue-lagen eller de här olika nivåerna då, för att begränsa hur enheten kan prata upp och ner där. Det här är ganska tekniska rekommendationer och åtgärder, men någonting som vi också brukar prata om mycket mer är ju kring organisatoriska åtgärder. För att ofta så när det kommer till OT-säkerhet så är det ett stort problem som vi ser, att Men säkerhetssidan inte har, ja, men direkt, man har en bra typ av ledning och kontroll då med OT-sidan. Här är det att man etablerar någon typ av gemensam IT och OT-ledning. Att man har en OT-representant och framförallt om man har ett separerat säkerhetsteam då, som ofta sitter liksom organisatoriskt under IT-avdelningen. Att man åtminstone har då någon representant för just OT-säkerhet som sitter i men på OT-sidan och inte sitter direkt i säkerhetsteamet. Så att de personerna kan få en bättre bild och förstå eller se för OT-driftsidan vilka problem de har och för att sen kunna underlätta. Om det här att samarbetet då med säkerhetsavdelningen och IT-sidan då. Det är väldigt viktigt att man definierar tydliga roller och ansvarsområden. Även om de på driftsidan har ju liksom i första hand driftansvaret att se till att produktionen rullar, att vi inte har några stopp. Medan säkerhetssidan ofta i första hand har ju ansvaret för säkerheten. Men här måste vi ändå hitta någon en brygga att se hur långt det är. För att på driftsidan så har du ändå ett ansvarsområde att se till att det som är säkerhetssidan kommer med, att det implementeras eller att man i alla fall kan diskutera det och hitta en bra lösning där som funkar på båda sidorna. Att hantera kritiska leverantörsberoenden och tredjepartsaktörer är också någonting väldigt viktigt. Ofta när de här leverantörerna kommer in med deras produkter eller de har någon typ av egen support och så vill de ha ett väldigt stort ansvar för just deras produkter och vill inte att att vi kommer in och rör dem då, för att de vill kunna garantera deras egen upptid och funktionalitet. Så här gäller det också att hitta ett bra samarbete för att kunna samarbeta med leverantörerna och tredjepartsaktörerna då, kring just säkerhet. Det är också väldigt viktigt att man höjer medvetenheten om det här på alla på alla nivåer så att det ändrar upp till ledningen och ner till det operativa så att man förstår varför vi behöver implementera den här delen och att man ser risken. Det kan ju vara att utbilda personal och prata om den hotbilden som vi ser och om andra organisationer som har utsatts för de här attackerna. Men även då mer operativt när man pratar om de olika delarna som vi behöver införa, prata om varför vi behöver införa de här delarna och att det man från driftsidan kan belysa om vilka driftstopp det skulle kunna orsaka med att medan man från säkerhetssidan kan göra dem medvetna om riskerna av att inte implementera de här delarna. Och sen genomför en OT-specifik riskbedömning, inte en bedömning som det står här då. Men när vi just kollar på OT-sidan så kan vi kan inte ha samma syn som från IT, för att det skiljer sig som sagt på så många olika sätt i de driftskrav vi har och de konsekvenser som det här kan få. Och här då, jag säger att det är viktigt att man har ett mer övergripande synsätt just på risk då, så att man inte bara ser risk kopplat till IT, man ser risk kopplat till OT, utan att man ser det helhetsbilden från den fysiska sidan till OT, IT och IoT. Man kan då få det här övergripande synsättet på risken om man har även medvetenheten på alla nivåerna från ledning ner till det operativa, så kan man ju då göra en mycket bättre riskbedömning och se varför behöver vi göra åtgärder och varför kan man få så stor effekt som möjligt utan att påverka att vi själva skulle orsaka någon typ av driftstopp. Så ja, med det sagt, vi har pratat dels lite grann nu om hotlandskapet och det vi ser runt om i världen. Och sen då kring de sårbarheter och risker som vi ser när vi är ute hos våra kunder på just OT och vad vi brukar göra för, man kommer med för rekommendationer och implementera för förändringar här. Men även kring men det organisatoriska och vilka rekommendationer vi har där. Så vi ska avsluta nu med lite frågor. Ska vi se om jag lyckas få upp Q&A. Här ska vi se. Har vi några första frågan? Hur gör man för att hitta sårbarheter om man inte kan köra en aktiv skanning? Ja, det är ju alltså dels så kan man tänka som man kan man tänka att när vi har enheter som vi inte kan skanna efter sårbarheter så får vi då istället anta att de här enheterna är sårbara och att de applikationer som körs där är opatchade. Och sen då sätta in någon typ av kontinuerlig patchningsprocess där man kanske man går in då under driftstopp eller liknande och kollar på de här enheterna och ser om det är vi har några kritiska sårbarheter som vi behöver och kan patcha just då. Men annars för att man får koll på sårbarheter så det som vi kan göra, det vi har gjort ibland är att på de enheter som man kan det sätta upp script då, eller vissa andra färdiga lösningar som finns då. Alltså det här är mera på Windows Linux-enheter då. Där man kan köra den här typen av lösningar då. Men ja, när man då har ett script eller någon produkt då som skannar av vilka applikationer som finns på den enheten, är att man sedan exporterar det då till någon databas där man då sedan då kan jämföra de här mjukvara applikationerna mot CVE. Vi använder ett antal olika lösningar för det här. Så att där kan vi, om det är något som är intressant så kan vi ta den konversationen sen om vilka lösningar som skulle vara aktuella. Ska vi se här. Hur hittar man svaga konton, stamningsställningar, efter ja, konton, stamningsställningar eller användartjänster utan att gå igenom varje enhet för hand? Ja, även här lite grann som jag förra frågan, det är inte alltid man helt kan undvika, utan ibland så är det så att man får göra det här lite enhet för enhet. Det finns ju lösningar som man kan hjälpa till att automatisera det här också. Men det med att visst det som kan läsa av och strukturera det sen då. För jag kan analysera det. Till exempel när man ska prata om mera passiva nätverksskanningsprodukter som är just byggda för OT-miljöer. Men då, det kräver dels att man har den mognadsgraden så att man kan implementera de här lösningarna. Det gäller också att man är liksom tekniskt redo och ofta så är det ganska stort projekt att implementera någon sån produkt. Då. Men där, ja, det gäller i så fall att ha med nära samordning med driftsidan och börja kunna göra ett sånt här projekt. Där man gör liksom en mera långvarig satsning. Då. Men annars så, men att gå in, ja, det kan vara så att man kan få acceptera att vi får göra ett ganska manuellt arbete här. Men å andra sidan så är det för att det är en väldigt, hela OT är ju liksom en väldigt oföränderlig miljö. Det går in liksom, inte alls lika fort som på IT-sidan. Så att men man kanske får, det kanske var ett större manuellt projekt då, där man går in och men hittar de här kontona och ståndinställningen och gör ändringar. Men då kanske säga att de här produkterna ska köras i 10 år sen då. Så när man väl har gjort den här satsningen så kommer det troligtvis se väldigt likt ut under de kommande 10 åren. Så att det kan liksom vara en godkänd lösning att det får liksom vara ett projekt som tar tid. Då ska vi se. Vilken åtgärd har störst effekt för att minska hoten mot OT? Ja, det beror på om ja, det är så lätt att svara, men det beror på hur miljön ser ut och vad man har på plats idag, vars ens egna största liksom, brister är. Och det bästa här är att först göra någon sån typ av gapanalys för att se vad som finns på plats idag för att, och hitta då vad som kan vara mest kritiskt. Skulle jag säga liksom någon, jag vet, liksom generellt sett ett fokusområde Det är väl liksom kring just externa anslutningar. Så att dels då, om det är via fjärråtkomst eller om det är genom mobila enheter, alltså USB-enheter och laptops som man kopplar in sig då. Men ja, att man ser till att ha koll på hela den delen så man har koll på i alla fall på vad som kommer in och ut och framförallt om man har ett airgapat system då. Det är ju den delen som har vår största risk. Ska vi se här. Sista frågan. Hur ser ni på alla säkerhetshändelser som genereras i OT-systemen? Ska dessa hanteras separat eller ska det integreras med IT-domänen för att få en gemensam databas? Ja, så ofta så när man kommer liksom till mera säkerhetsövervakning och de delarna så ser vi ofta att man har någon typ av central SecOps-funktion då. Där i alla fall övervakningen då på händelser sker det centralt. Ofta för att det kan ofta vara kopplat IT mot OT så att det är en sak som kanske börjar på IT-sidan och sedan lyckas ta sig in då mot OT. Och där är liksom för att få den helhetsbilden så gäller det att allting finns. Att vi har det liksom ett centralt övervakningsställe då. Sen är jag en gemensam databas. Ja, det beror på lite grann vad man har för säkerhets eller så, incident response-program på plats i hur man då hanterar och rapporterar sina säkerhetshändelser. Men till viss del så ja, som sagt, det är liksom, man får ju tänka att risken är inte liksom separat mot OT och IT, utan vi har liksom som en organisation så har vi en gemensam risk för alla typer av hot då. Så att, ja, men absolut så ser vi att det ska. Det är ett gemensamt arbete. Yes, det var alla frågor jag hade fått in. Om det är någon som har en ytterligare fråga så har vi tid att ta dem också. Så jag tänker att vi kan få några sekunder på att ställa ytterligare frågor, annars så kommer vi nöja oss här och avsluta webbinariet. Jag hoppas att det var någorlunda givande och som sagt, vi gick in ganska konkret just nu på specifika liksom, tekniska åtgärder. Ofta så när vi just jobbar med osäkerhet så och kommer in och gör liksom, mera säkerhetsassessment så det blir ju fort, det börjar liksom på någon typ av organisatorisk nivå, men så går vi ganska fort in i att hitta liksom sådana specifika direktåtgärder så vi direkt och kan, man direkt liksom kan få höja ens riskmedvetenhet och faktiskt få liksom resultat då. Så yes, men det verkar inte komma in några frågor, så då får jag tacka för mig och så som sagt så kommer det här finnas inspelat så att man kan se där i efterhand och gå tillbaka och om det var någonting som man missade nu eller om man vill dela med sig av någon annan. Så, tack för mig.